Podplay.
Hej, Urban Jadek här. Vi har denna vecka valt att släppa ett bonusavsnitt istället för ett ordinarie avsnitt. Vi har nämligen den senaste tiden varit tvungna att lägga ner väldigt mycket tid på den byråkratiska processen kring att söka tillstånd för den utgrävning som vi planerar. Det har lett till att avsnitt 11 blivit försenat och kommer komma nästa vecka istället. Men i gengäld så har vi istället mycket goda nyheter att dela med oss av. Vårt arbete har nämligen gett resultat och vi fick idag besked på Region Gotland att vi fått det tillstånd vi behöver för att kunna genomföra vår utgrävning i tippen i Getelhem. I förra veckans avsnitt av Kalla fall blev det tydligt att detta kan vara det hetaste spåret i utredningen på snart 50 år.
Jag vet inte om det är sant. Är det? Med mitt dockskåp. Det sa han att han hittade på tippen.
Ja, men det är väl inget konstigt. För det är...
han hittar allt möjligt på tippen.
Ja, som ja, ja. Det är många som har gjort det. Folk slängde ju.
Jo, men för det var ju han var, kom in till mig någon gång så där i Lya. Med massa järnskrot på den där pickuppen. Han hade en gammal blå sån här folka pickuppar för mig. Och det finns ju för fan ingen ekonomisk vinning att leta järnskrot på en tipp och åka in och sälja. Nej. När man får 5 öre kilot. Nej. Knappt det. Så någon anledning hade han ju varit på tippen.
Bulvanen hävdade själv att han på fredagen den 6 oktober suttit på Domus och ätit lunch tillsammans med Sjögren. Ett påstående som polisen till slut hade kunnat motbevisa. Men var befann han sig då istället? Och varför var det så viktigt att dölja?
Han brukade vara där mycket där nere i de trakterna.
Ja, när han var 15, 16, 17 år. Alltså.
Ja. Men vad tror du om den teorin att han skulle kunna grävt ner honom någonstans där att han vetat liksom att det var bra gräv?
Ja, det tror jag absolut.
Ja.
Jag tror inte att han har sänkt honom i havet. Det tror jag inte på. Utan...
Nej.
Under våra efterforskningar i det här fallet har vi träffat på människor som vetat mer än vad de tidigare har sagt.
Mm. Så är det då ett stycken kärlekspar som har varit i det här området i sitt ärende så att säga.
Mm. Och exakt var ligger den här platsen då?
Och det är alltså en nedlagd soptipp i Etelhem. Och det här har då varit lite hysch-hysch kring med tanke på situationen.
Ja.
Mannen är död, kvinnan lever.
Okej, okay. Ja.
Och hon heter...
Vi har också träffat på människor som än idag inte vill kännas vid sina observationer.
Jag vet ingenting om det här. Jag vet knappt vem han var, den här Sjögren, eller vad du pratar om. Eller.
Det är ju märkligt. Polisen har flera sidor där man intervjuar dig om det här.
Nej.
Vad som egentligen hände den här dagen har varit ett av fallets stora gåtor. En gåta som vi nu tror oss ha hittat svaret på. Nya tidigare och okända vittnesmål pekar på att bulvanen i själva verket befann sig på en helt annan plats än vad han själv påstått, nämligen på tippen i Etelhem.
När det var det där och den började leta efter han, då sa han till mig, så jag vet var han ligger, sa han.
Ja.
Jag står så här, hur vet du det då? Ja, och jag kom åkande på gamla järnvägen och då var så, hade de soptipp där nere och då var han där och höll på med något i bakluckan på bilen och ordnade och ner på slänten och höll på där. Det var säkert Sjögren, han var där och dumpade på soptippen, så.
Ända sedan skelettsökhunden Breeze gjorde 3 stycken markeringar inom ett begränsat område på tippen i Etelhem sommaren 2022 har vi fört en dialog med Region Gotland om att få gräva för att förhoppningsvis kunna hitta Sven Sjögrens kvarlevor. Det här har varit problematiskt eftersom tippen inte längre är i bruk och sluttäcktes i början av 2000-talet. I samband med det förseglades den med ett cirka 0,3 meter tjockt lager lera. Leran bildar ett skyddslager som hindrar att vatten tränger in i tippen och att eventuella gifter och andra otrevligheter letar sig ner i grundvattnet. Det skyddande lerlagret täcktes i sin tur med ett tjockt lager matjord som togs från olika platser runt om i Etelhem. Det första vi behövde göra var att utesluta att hunden reagerat på mänskliga skelettdelar i tippens ytskikt. Vi kunde nämligen inte utesluta att exempelvis fornlämningar hade kunnat hamna i den jord som användes som ytskikt när tippen sluttäcktes. Hade mänskliga skelettdelar återfunnits i detta lager så hade det med all sannolikhet inte varit frågan om Sven Sjögren och vidare utgrävningar hade varit meningslösa. Vi grävde därför ut på de platser där hunden markerat, sållade jorden och kunde konstatera att spår av mänskliga skelettdelar saknades. Det att hunden reagerat på måste alltså finnas djupare ner i tippen och alltså hamnat där medan tippen fortfarande var i bruk. Nu har vi då alltså äntligen fått klartecken att gå vidare med nästa etapp. Nämligen att genomföra den stora utgrävningen där vi gräver oss ner under lerlagret och går igenom materialet i den del av tippen där hunden markerade. Den här etappen har varit betydligt mer problematisk att få tillstånd för. Ingen vet nämligen exakt vad som kan dölja sig i tippen. En tidig farhåga var till exempel att det skulle kunna finnas kadaver från djur som dött i mjältbrand. Tack vare arkivsökningar och hjälp från länsveterinären på Gotland har det lyckligtvis gått att avskriva de misstankarna. Vi har även behövt lägga ner en hel del tid på att fastställa de rutiner och försiktighetsåtgärder som behöver vidtas för att kunna genomföra arbetet på ett sätt som är säkert, både för oss som ska gräva och för miljön.
Men om vi nu skulle lyckas återfinna Sven Sjögrens kvarlevor på tippen, vad kan vi då förvänta oss att hitta? Och om vi skulle hitta kvarlevor, hur skulle vi i så fall kunna fastställa att det verkligen rör sig om Sven? Vi pratade med någon som har koll på det här med mänskliga kvarlevor, nämligen Anna Jinghede, kriminaltekniker, rättsodontolog och poddare.
Då har vi Anna Jinghede på tråden och då tänkte jag först och främst att du skulle kunna få berätta lite grann om vem du är och vad du gör för någonting.
Jag är ju yrkesmässigt polis och kriminaltekniker och jobbar i Örebro som det är. Men jag är också rättsodontolog och biträder framförallt vid identifiering av avlidna personer. Och sen är jag, har ett litet ben till och det är att jag forskar, eller är doktorand i våldsforskning på Karolinska institutet. Jag gör lite allt möjligt, jag poddar också.
Jag har ju, du poddar också? Podd.
Ja, jag gör ju det.
Spännande, vad är det för podd du har?
Podden heter Över min döda kropp. Och den driver jag tillsammans med Lena Ljungdahl som är före detta spanare och polis. Vi släpper avsnitt varje vecka också.
Spännande, och då är ni liksom två stycken som faktiskt vet vad ni sysslar med. Och inte bara är intresserade, som vi.
Ja, jag vill ju påstå att det är så. Att vi är hyggligt vederhäftiga i det vi sänder och delar med oss. Och det är ju främst av våra erfarenheter. Men också liksom en faktabaserad syn och vy över olika rättsliga fenomen. Så att den skiljer sig väl lite från merparten krimpoddar på det sättet, tror jag.
Mm. Dessutom har ni skrivit böcker, va?
Jajamän. Vi håller på och skriver nu på vår andra kriminalroman och släpper i dagarna vår första, Någon måste dö, för Norstedts förlag. Så den finns i handeln från och med 2 september.
Spännande. Och sen, jag tänkte bara backa lite grann till, du forskar i, är det våld i nära relation? Som...
Det är, min första del i mitt avhandlingsarbete är ägnat dödligt våld mot barn. Så jag är precis nu färdig med den första delstudien och har tittat på allt dödligt våld mot barn under 20 års tid i Sverige. För att försöka förstå kriminaltekniken i de här fallen, rättsmedicinen och framförallt vad vi ska göra och vad vi ska tänka på för att inte missa några av de här fallen och framförallt att vi ska kunna klara upp dem allihopa.
Mm. Då kanske vi får anledning att återkomma till dig även i det, den aspekten,
delen.
På det av den anledningen, men det tar vi lite längre fram.
Det får ni gärna.
Därför att nu, Sven Sjögren var ju allt annat än ett barn, kan man säga.
Ja, det kan man göra.
Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vad som vi kan tänkas hitta och vad vi ska leta efter när vi då letar efter Sven på den här tippen i Etelhem.
Just det.
Vad vi förstår så det blir svårt för oss att prata om direkt DNA när vi, ja, på den kroppen vi hittar eller på de resterna vi hittar, för vi har ingenting att jämföra med.
Nej.
Och istället så kommer vi då att använda oss av mitokondrie-DNA.
Och
då tänkte jag bara fråga dig, vad är skillnaden egentligen mellan de här typerna av DNA?
Alltså när man pratar om DNA-analys och särskilt DNA-analys för identifiering så brukar man mena att man utgår från DNA som finns i cellernas kärna. Och mitokondrier, alltså mitokondrie-DNA, mitokondrierna, det är ett litet organ kan man säga som finns liksom inne i varje cell och som har en egen kan man säga uppsättning DNA. Och för att kunna göra en DNA-analys så måste man ha ett prov av hyggligt bra liksom kvalitet så att man kan göra den här klassiska DNA-analysen. Men på ett material som har legat nedgrävt i så många år som vi tror är aktuellt i det här fallet så brukar det vara mycket svårare att göra den klassiska DNA-analysen förenklat. Och man når oftare framgång då med så kallad mitokondrie-DNA-analys. Och det här är ju lite speciellt därför att mitokondrie-DNA nedärvs ju lite annorlunda än vad kärn-DNA gör. Det här ärvs på mödernet så att säga. Och därför vill man ju försöka få in ett jämförelseprov då från en nära släkting av kvinnligt kön helt enkelt. Mm. Så att principen är densamma. Du har helt rätt i att du behöver ha, alltså all identifiering av avlidna bygger på jämförelser mellan uppgifter om en person i livet, eller som i det här fallet en nära anhörig i livet, med uppgifter som kan inhämtas från kroppen.
Vi har fått information från polisen att de nyligen säkrat DNA från en nära kvinnlig släkting till Sven, så den delen är ordnad.
Vi har principiellt tre så kallat primära identifieringsmetoder att välja mellan. Och det är DNA, det är fingeravtryck och det är tänder. Det är det som står till buds för säker identifiering.
Så för vår del så är det väl DNA och tänder som skulle kunna bli aktuellt?
Ja, precis. Och som sagt, mitokondrie-DNA... Principen bygger på att det finns oftast då, eller det finns flera kopior av den här DNA-strängen i varje cell. Så att chansen att få ut en DNA-profil är högre kan man säga. Och när det gäller tänder så bygger det på som sagt att du har någonting att jämföra med. Det vill säga tandvårdsjournaler från tidpunkten för försvinnandet. Och nu vet vi att det har passerat 50 år sedan försvinnandet. Och vid den tidpunkten så fanns det principer för att hantera försvinnande av personer. Det vill säga polisen i det distrikt där försvinnandet anmäldes kommer att ställa en massa frågor till anhöriga om den saknade personen. Och numera när det sker så kommer all den här informationen att sammanställas digitalt och bevaras under många, många, många år. Men vid tidpunkten för det här försvinnandet så fanns inte de rutinerna. Och jag har gått in i försvinnanderegistret och tittat när de första fallen finns som där det finns beskrivet odontologisk, alltså tandinformation. Och det första fallet är från året efter försvinnandet i det här fallet. Så här går vi bet kan man säga.
Så hade det här skett 1973 så hade det här varit, chanserna varit betydligt större för att vi skulle hitta någonting.
Jag förutsatt att det fanns information vid den tidpunkten att inhämta Förutsatt att det hade skett tandläkarbesök och man hade gjort en bra dokumentation över tandinformationen helt enkelt. Mm. Då hade chanserna varit större, absolut.
I vårt fall kommer vi enbart kunna använda oss av DNA-identifiering. Polisen på Gotland hade nämligen redan i samband med försvinnandet konstaterat att Svens uppgifter inte fanns hos någon tandläkare på ön. Det verkar som att han helt enkelt aldrig hade behövt uppsöka tandläkaren.
Han har ju ligget nergrävd under väldigt lång tid. Och när vi har varit där och grävt så har vi ju noterat att allting har egentligen samma färg. Och även de benbitarna som vi har hittat som nu kommer från djur hade ju samma färg som egentligen allting annat. Är det det vi bör förvänta oss? Att det kommer inte dyka upp ett vitt skelett?
Nej, det kan ni nog inte förvänta er efter så pass lång tid. Därför att skelettet påverkas ju av så att säga, den omgivande miljön i marken. Och kommer att både färgas in och urlakas och demineraliseras och pigmenteras. Och helt enkelt påverkas utseendemässigt av att det har legat nedgrävt länge.
Mm.
Så att det är nog närmast förväntat. Faktiskt att skelettdelarna kommer att vara missfärgade eller inte så som man kanske föreställer sig bendelar eller skelettdelar att de är vita.
Apropå förgiftning, vi har fått en fråga på Instagram om just det här med förgiftning. Tror du att man skulle kunna, om man hittar några benrester, tror man skulle kunna se eller märka eller göra något tester på skelettet för att se om vi har att göra med en förgiftning?
Oj, vilken spännande fråga. Och det här är en fråga som närmast bör ställas i en rättsläkare. De flesta förgiftningstillstånd ger ju avtryck i, så att säga, i blodet, men också i håret. Där kan vi, misstänker vi förgiftningsfall eller drogning eller så kan vi genom håranalys se vad som har intagits och när ungefär i anslutning till döden som det har skett. Men det tar ju en viss tid innan det här fälls ut i håret också. Så att det förutsätter att det inte kanske har skett i direkt anslutning till döden som direkt dödsorsak. Sen kan det säkert finnas vissa ämnen som också går ut i skelett. I benvävnad helt enkelt. Men det är som sagt en fråga för en rättsläkare.
Bör väl ta lite längre tid också, eller?
Absolut, det kan man tänka sig. Och återigen sannolikt en koncentrationsfråga. För att det ska bli en sån pass stor mängd. Så den sannolikheten bedömer jag som lekman som ganska liten efter så många år. Om det inte har varit en pågående... att man har utsatts för förgiftning upprepat över tid, så att säga.
Okej. Ja. Den här tippen, den är ungefär, mellan tummen och pekfingret så är det 5 meters djup. Mellan ytlagret och vad vi kan tänka oss är botten på den här tippen. Hur tror du att det kan påverka det här skelettet, alltså djupet? För ofta så, jag tänker att en kropp brukar inte ligga så där vansinnigt långt ner.
Liksom. Nej, exakt. Och det jag tänker kring det är ju att återigen djupet är en annan sån här faktor som naturligtvis påverkar både miljön runt kroppen i avseende på insekter och djurarter och växter och svampar och mineralsammansättning och så vidare. Men det jag tänker är att om kroppen ligger så pass djupt så borde den ju ha varit ganska skyddad från bland annat yttre påverkan. Från till exempel djurangrepp som vi ofta ser rörande kroppar då som har helt enkelt placerats ovan jord eller ytligt eller grunt helt enkelt. Även temperaturen påverkas ju. Om kroppen ligger djupare så kommer inte de här allra hetaste temperaturen att nå kroppen, vilket ju bevarar den bättre. Regnvatten kommer inte kunna tränga ner i lika stor omfattning kanske som om kroppen ligger ytligare, och det påverkar ju i sig nedbrytningen. Och samtidigt så måste vi komma ihåg att nu har kroppen legat så pass länge så att när vi pratar nedbrytning här så det vi kan förvänta oss efter så lång tid är ju skelettdelar. Och jag tänker då att då kan djupet vara en positiv faktor. Att det har skyddats sannolikt ganska bra på det djupet.
Tippen täcktes i början på 2000-talet. Så då har det ju ligget ett lerlager över, ett skyddande lerlager. För att undvika lakvatten och sådär. Då skulle det också vara en positiv sak egentligen.
Det kan man tänka sig teoretiskt i alla fall. Ja.
Kläder och sådär.
Mm.
Hur tror du att det bevaras i en sån här miljö?
Ja, men här kan man säga att material överhuvudtaget är ju olika motståndskraftiga för nedbrytning. Och tyvärr så är kunskapen på det här området inte jättestor. Här skulle det behövas forskningsinsatser. Men förenklat så kan man säga att organiska material, till exempel trä eller läder, påverkas mer än icke-organiska material, metall och så vidare. Och det vet vi, känner vi ju till från arkeologiska utgrävningar där man många hundra år senare har kunnat hitta både metallspännen och mynt och så vidare. Så jag tänker att det bör inte vara helt uteslutet att eventuella, i vart fall metallliknande eller metallföremål och icke-organiska föremål kan ju finnas bevarade. Men även textilt material och annat, lite beroende på då syretillgången på det här djupet och hur den omgivande biologin har sett ut runt kroppen.
Och han hade ju ett karaktäristiskt läderbälte som han bar varje dag med också ett ganska stort spänne på. Och då kan man tänka sig då att det här bältet kanske inte har bevarats så himla bra då, men att det finns chans till att hitta spännet eller vad?
Ja, och även bältet. Det ska vi inte utesluta. Det finns absolut en chans i alla fall. Och hittar man det, och det är som du säger karaktäristiskt, det vill säga det har beskrivits av någon till offret närstående eller en vän, så utgör ju det en form av signalementsuppgift och en information som absolut kan bidra till att fastställa identiteten. Även om man inte lyckas med någon av de här primära metoderna så har vi fortfarande stöttande bevisning som man faktiskt kanske kan utgå från. Låt säga att det sitter eller anträffar sig en klocka med en inskription eller ett par trasiga glasögon eller det här bältet som du nämner, och det finns dokumenterat från tidpunkten när offret var så att säga vid liv eller i anslutning till försvinnandet när man har lämnat sina elementsuppgifter, så är ju det absolut talandes för identitet. Att fastställa identiteten på en avliden människa är ju en polisiär uppgift. Och det är inte alltid som det finns en sån här primär identifieringsmarkör. Det vill säga fingeravtryck, tänder eller DNA. Och då får polisen göra en bedömning utifrån den information som har framkommit. Verkar det rimligt att det är den här personen som anträffas på den här platsen? Finns det någonting på kroppen som talar för att det är rätt person? Stämmer åldern? Alltså, hittar ni nu skelettdelar så har ni en möjlighet att titta på materialet antropologiskt och osteologiskt. Det vill säga få en uppfattning om ett kön på individen. Kanske finns det tecken på tidigare skador i skelettet. En fraktur som har behandlats kirurgiskt kanske, eller när man ser en inläkning i och så vidare. Så att även om det kan verka svårt till en början utifrån att ni eventuellt anträffar enstaka skelettdelar, så finns det faktiskt ganska mycket information man fortfarande kan utläsa av dem och det ni eventuellt anträffar runt omkring.
Vad skulle vara vårt bästa skelettfynd? Vad hoppas vi på?
Alltså kraniet är alltid bra, därför att där finns det flera parametrar som kan hjälpa till i förståelsen kring dels en könsbestämning, dels ett ursprung av individen. Men framförallt så finns det ju tänder där, Och även om det inte finns tandläkarmaterial att jämföra mot, så kanske det finns något gammalt foto på Sven.
Mm.
Där han ler och där framtänderna är blottlagda och synliga. Kanske sitter en lagning i någon av de här tänderna som man också kan se på kroppen och göra en så att säga makroskopisk jämförelse som också kan bidra till förståelsen för om det är Sven Sjögren som ligger här på den här
tiden. Hur stort fynd? Alltså, låt oss säga att vi skulle hitta en flisa av ett ben.
Nej, det skulle det jag inget... säga... vore svårt. Ni kanske möjligen skulle kunna klarlägga om det är humant eller okay. inte. Alltså om det är från människa eller inte. Men hur den är så behöver du en viss mängd för att kunna genomföra dels de här olika analyserna men också den här yttre så att säga, inspektionen av delarna.
Ja, just det.
Så du får för lite information helt enkelt på bara en flisa.
Okej. Okay. Om vi hittar ben här nu så vad jag förstår så finns chansen att det hamnar på ditt bord?
Nej, det kommer inte att göra.
Det kommer inte göra.
Nej, om det här hade varit så att säga, en brottsplats i mitt län eller man misstänker att en kropp ligger nedgrävd, då hade jag kallats ut till platsen eventuellt för att göra en brottsplatsundersökning. Och då är ju syftet att försöka hitta spår som kan knytas till en gärning. Som kan förklara vad det är som har hänt offret och hur en gärningsperson har gått tillväga för att hantera kroppen. Är det fråga om att identifiera en person med hjälp av dens tänder, då skulle det kunna bli en fråga för mig.
Okay.
Om ni kommer anträffas ben, då kommer de tas om hand av polisen och av en kriminaltekniker. Så kommer dokumentera platsen ordentligt, dokumentera hur benen ligger, göra en första okulär besiktning och undersökning i avseende på spår som kan finnas på benen eller i närområdet. Sen kommer de gå iväg till en rättsmedicinsk enhet för obduktion. Och i samband med obduktion i syfte att försöka klarlägga en dödsorsak och ett dödssätt så kommer man ju också begära identifiering. Och där kliver en person som är duktig på ben in. Och kommer göra en separat undersökning och analys av de här bendelarna. Och försöka utvinna så mycket information som bara möjligt om då återigen dödsorsak, identitet och dödssätt.
Mm. Okay.
Ungefär så.
Och det gör man även om man tror att det här är liksom... ett 50 år gammalt mord. Det måste fastställas på något
sätt. Absolut. Okay. Det kan fortfarande vara fråga om ett mord och vi kan inte med säkerhet säga där och då att det här är Sven Sjögren. Det kan vara någon annan och det måste klarläggas.
Okej.
När det gäller friläggning av en kropp som ligger begravd under mark så finns det ju ett antal metoder man tillämpar för att frilägga kroppen. Och nu har ni gjort ett visst förarbete vet jag, med skeletthundar och annat. Och när vi är ute på de här platserna så söker vi också med, fast då med kriminalsökhundar som är specialiserade på lik. Liklukt. Och sen kan vi jobba med markradar för att få en idé om det har grävts en grav i jorden. Har jorden påverkats inom ett visst område på något sätt? Och man kan också jobba med sonder, att sondera och försöka se om man kan påträffa kroppen. Och naturligtvis titta på hur miljön ser ut. Nu är det här då en kropp som förmodas ha legat ganska länge. Och då kommer man ju inte se någonting på ovansidan så att säga. Det har ju, de förändringarna är ju för länge sedan borta. Och då handlar det ju istället om att göra själva utgrävningen så systematiskt och nogsamt som bara möjligt. Och här är ju de forensiska arkeologerna, proffsen skulle jag säga, som har kunskap om hur man ska frilägga lager för att inte riskera förstöra spår runt kroppen och inte heller riskera förstöra själva kroppen om den ligger där. Så då jobbar man i etapper kan man säga för att så att säga ha kontroll över hur den här friläggningen genomförs. Så fotograferar man i varje steg för varje lager tills man kommer ner till någonting som kan då eventuellt vara ett intressant fynd.
Okej. Perfekt. Stort tack för att du tog dig tid och svarade på de här frågorna. Vill ni höra mer om just sådana här frågor så kan det vara bra att helt enkelt styra in på Över min döda kropp. Så kanske det finns mer av de här bitarna som ni kan få reda på mer om. Så det Absolut. Skulle jag verkligen rekommendera att ni gör. Stort tack igen.
Den överenskommelse som vi har med Gotlandspolisen är att vi fortsätter att leda eftersöket fram till att eventuella mänskliga kvarlevor påträffas. Därefter kommer polisen att ta över. Ända sedan sommaren 2021 har vi haft kontakt med den polisiära arkeologen Jesper Olsson som även kommer vara med under utgrävningen i tippen. Vi ringde upp Jesper för att diskutera hur vi ska lägga upp eftersöket.
Vad gör vi om vi nu skulle hitta de mänskliga kvarlevor? Hur blir liksom arbetsgången då?
Ja, men då får man ju... Om inte någon av kriminalteknikerna är med så är det egentligen bara ett samtal till utredningsjouren där och så får de väl ta och hantera det efter det. Men det är ju bra om vi har haft kontakt med kriminaltekniker så tidigare, tänker jag. Det är bara att ringa in det som en anmälan på något sätt.
Ja. Vi kommer ju behöva gå igenom ganska mycket material på ganska kort tid. Så det kommer ju liksom inte kunna bli någon sån här fin lir med pensel liksom, utan vi tänker ju att vi kommer ju använda sån här sorterverk. Skulle man få minsta indikation på att det är något som ser ut som mänskliga skelett eller att man då får man ju dra i någon slags nödbroms där och helt enkelt se.
Jag har folk som kan titta på eventuella ben och så också, så jag tänker att jag ringer till som någon är med hela tiden i sållverket och någon kan ha koll på varandra. Liksom. Och sen så hoppas jag på att kriminalteknikerna kan, någon kan vara med för att jag tror att de tycker, skulle kunna tycka det var intressant också. För det kan komma fler sådana här ärenden, fast mer moderna kanske.
Dels att man kör allting genom det här sorterverket. Sen försöker man gräva så försiktigt som möjligt då när man gräver och ha någon hela tiden som okulärt liksom besiktigar.
Hela tiden är de någon som bör titta på det som grävs. Liksom, för att det är precis när skopan går där som man ser bäst liksom för varje drag. Liksom. Nu kommer det väl kanske vara blandade massor, men hela tiden någon som du säger, okulärt besiktigar eller faktaövervakar. Det är så du liksom jobbar och det är där du ofta ser det liksom, om du har ögonen för det. Och gärna flera stycken som kanske tittar med så. Och sen så hoppar man ner kanske och tittar på någonting och undersöker det. Men det är kanske lite känsligt här när vi har den här typen av massor. Jag vet inte om jag vill hoppa ner i gruppen allt för ofta. Liksom. Men så att sållverket där är egentligen för om man skulle råka missa någonting om grävskopan går för djupt på det liksom och tar med sig i skoptaget om man missar det så, då har du liksom sållverket som backup så du inte missar det. Men väldigt mycket ser man i själva skärkningen.
Om till exempel kroppen skulle vara delad och ligga liksom i mindre delar så skulle man kunna tänka sig att missa någonting.
Att gräva och genomsöka hundratals kubikmeter gammal soptipp är inte gratis. Vi har en duktig entreprenör som kommer att hjälpa oss med frivillig arbetskraft, med maskiner och diesel kostar pengar. Vi vet fortfarande inte om kommunen kommer efterskänka sina krav på handläggningskostnader. Vi beräknar att det kommer att kosta minst 100 000 kronor att genomföra utgrävningen. Vi har fortfarande cirka 60 000 kronor kvar sedan insamlingen till hundsöket hösten 2021. Hittills har vi fått in strax över 22 000 kronor på Swish. Vi behöver alltså fortfarande få in ytterligare 18 000 kronor för att verkligen kunna gå till botten med det här spåret. Alla bidrag räknas. Vill du hjälpa till i sökandet efter Sven? Swisha i så fall valfri summa till 072 72 98 611. Alltså 072 72 98 611. Numret hittar du även i vår bio på Instagram. Kalla_fall. Där kommer vi även att löpande posta uppdateringar om hur fallet utvecklar sig. Vi har nu kommit till ett läge där vad som helst kan hända. I nästa veckas ordinarie avsnitt av Kalla fall, som släpps onsdagen den 31 augusti, så kommer vi gå till botten med de uppgifter som pekar mot tippen i Ethelhem. Vad är egentligen sanning och vad är myt? Kalla fall görs av Tobias von Braun och Urban Järdek och produceras av Podplay i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Producent är Mats Liljenberg. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi att lägga upp bilder och sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi kalla_fall. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte att höra av dig till tips@kallafall.com. Tack till Tempo Stenkyrka, Johan Granat på Ego och alla ni som har donerat via Swish. Och tack till dig för att du lyssnar på Kalla fall.
Podplay, en del av